Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till ett nytt rykande färskt avsnitt av Succépodden Toppen Jakt. Jag heter Kalle och med mig idag har jag Lex och Pang Anders. Hallå!
Hej!
Hallå, hallå!
Hur mår ni?
Bra, jag är lite trött. Det är så tidigt morgon, sovit i en sommarstuga med bara brasvärme.
Va? Har ni ingen el?
Ja, men det är inte vi har el, men vi har en liten värme som inte är upp elementet. Vi får köra med kamin. Jaha. Sova i vardagsrummet.
Mysigt.
Ja, ja, men det är mysigt.
Ja, ni har sportlov eller?
Ja, jag har sportlov, så jag är nere i Västernorrland och tittar till sommarstugan här en vecka med familjen.
Det är sjukt att du åker 5 timmar till, ja, till Sundsvall söderut.
5,5, och så hade jag släp med skoter och det på, så det tog ännu längre tid.
Men helvete.
Plus att jag åker 20 minuter hit för att spela in den här podden för att få täckning också. Vad är sjukast?
På skoter eller?
Ja, nej.
Full Norrland experience.
Men visst är det så i vanliga fall också, om du ska ringa ett samtal eller något när du är hemma i Luleå, menar jag.
Ja, jo, jag får hitta ett berg.
Alltså, jag var ju på sportlov förra veckan. Vi åkte till Lofsdalen och obs, vi höll oss på vår egen kant. Det var liksom inget att vi höll på och gick och handla och sånt där, utan vi hade med oss alla grejer vi skulle ha för hela veckan. Men, och jag slog som en grej som jag tänkte jag kunde ta upp i podden, och det är det här med Gore-Tex.
Ja.
I fjällen har alla människor på sig Gore-Tex-kläder.
Ja, vad roligt, för jag hade ju sportlov förra veckan med. Tänkte exakt samma sak.
Att det där, alltså, måste alla har Gore-Tex. Och det är, nej, så jävla sjukt. För det är ju vinter, det är minusgrader. Man behöver inte Gore-Tex.
Nej. När ska det liksom så här, när ska någon ifrågasätta det?
Ja, nu, vi börjar nu.
Ja, tack. Ja,
med all rätt. Jag tycker Gore-Tex är lite överskattat.
Ja, men det funkar ju bra om det regnar.
Ja, alltså andas. Det är så himla bra.
Nej, det gör det inte.
Men
typ om jag ska ut på och fjällvandra, då kommer jag ju ta med mig Gore-Tex-kläder som någon slags säkerhet för att kunna hålla mig torr om det blir dåligt väder.
Ja.
Så om jag ska ju liksom ut på en lite längre tur och det kommer att spela roll om jag blir blöt in på kroppen eller inte, då kommer jag ta med mig Gore-Tex för att kunna ta på mig om det är så att det blir börjar regna. Men när det är minusgrader så behöver man ju inte det.
Nej, men
då funkar det med bomull.
Precis, och så, det är så himla populärt till exempel i skidbacken. Men det är ju ungefär lika funktionellt som att ta med sig en vattenflaska när man tar en 20-minuters promenad. Det är
jävla överdrivet. Ja, nej. Och Gore-Tex-kängor är också överskattat.
Ja.
100%.
Nej, fast nu sitter jag med Gore-Tex-byxor på mig, så att jag ska inte säga så mycket. Men nej, jag håller med. Vad fan är storheten med Gore-Tex?
Ja, men det är väl att det är vattentätt och att det andas lite grann.
Ja, men fan. Jo, men när det väl blir blött så blir det ju dyngsurt länge.
Men man blir också ofta blöt inifrån när man har Gore-Tex. Mm. Mm. Ja, nog om det. Är det någon som har jagat någonting sen sist?
Nej.
Ja.
Inte jag.
Ja, jag har jagat lite.
Vad har du jagat, Lex?
Ja, men jag är ju liksom sen minifastnat lite nu i brist på annat i det här med att smygjaga och jaga vildsvin natt eller mörktid då, med lite med termist och lite sådär.
Vad kul!
Ja.
Alltså det är en ganska ny jaktform som har börjat. När blir det tillåtet att jaga med termiska sikten?
Det får du fråga någon annan. Men,
men det är typ ett år sedan eller? Alltså det är två år sedan, ja. Det är väldigt nyligen.
Ja, det känns som att det är ganska nytt. För mig är det i alla fall nytt.
Men och för de som inte vet vad det här är, berätta, vad är ett termiskt sikte?
Ja, men så kan du inte bredda också. Det finns ju, man kan ju, det har ju blivit tillåtet att jaga med bildförstärkande sikten, alltså digitala varianter, och då termiska sikten. Alltså egentligen hjälpmedel som skapar en bild av det du har framför dig trots att du inte kan se det med ögat. Och just, jag har fastnat för termiskt för att jag tycker det är typ härligt för att hitta djuren liksom. Och det som man kan säga är begränsningen med termiskt är att det är egentligen bara tillåtet i mer öppna typ åker och öppna landskap eller vad man ska säga.
Okay.
Av den enkla anledningen att det är svårt att bedöma kulfång och avstånd och lite sådana saker med termiskt. Oftast.
Men om man bara sätter alla är med. Termiskt är alltså värme. Man ser värmekällor.
Ja,
alltså
precis.
Som i Predator. Att man ser det som blir rött där det är varmast och så orange och så gult.
Typ.
Och så.
Ja.
Och bildförstärkande är att det blir mer som att alla ljus, att det förstärker ljuset så att även mörkt blir liksom lite ljust.
Du kan få hjälp av IR-ljus då, alltså ljus i spektran som vi inte uppfattar med ögat, men då kan du belysa målet med IR-ljus, vilket inte kanske då stör djuren och så vidare, men som ger en jäkligt bra bild i ditt digitala sikte då.
Okej. Okay. Men du kör på värmesikte.
Mm.
Har du lyckats skjuta någonting då?
Nej, jag har inte det. Men jag har ändå dragit en del. Jag har ju visst skjutit med termiskt. Men inte sista veckan däremot. Och min lärdom i alla fall är att man behöver nödvändigtvis inte använda liksom skiten för att skjuta med, utan man kan ha det för att hitta djur med, och sen så funkar det oftast jäkligt bra med bara typ vanligt vitt ljus eller så.
Alltså vapenlampa?
Ja, det, och speciellt för det är lite så här små saker att tänka på, det är att avståndsbedömning kan vara svår med termiskt, likaså med bildförstärkande, och det kan vara svårt att bedöma lite omgivning och sådana grejer liksom. Och då är du, har du väl hittat djuren och kan komma inom skotthåll, att då bara tända upp, det är ju jäkligt enkelt liksom.
Ja, det är faktiskt, jag har också använt, jag har en jättegammal bildförstärkare som inte sitter på vapnet utan som är med håll i handen. Det är bra för att kunna identifiera djur, och sen så använder jag lampan när jag skjuter.
Ja.
Det tycker jag funkar svinbra.
Mm. Ja, det tycker
för,
jag med.
För det där att hålla på att spana av med lampa, det känns som att då riskerar man att skrämma viltet. Tycker jag i alla fall.
Mm.
Men det där är också väldigt olika. Ibland så känns det som att vilten skiter i lampan. Mm. Och ibland känns det som att de blir jätterädda för lampan.
Jag tänker mig att om de väl har börjat förknippa liksom lampa med död, då kommer man ju få en annan. De är ju så himla läraktiga.
Ja, jag hade också blivit rädd för ljus då. Men jag förknippar det med död.
Ja, men de är ändå ganska, de är ju läraktiga helt klart. Det är ju snack om det. Men jag själv har valt, för det, frågan kanske kommer. Själv har jag valt just nu att jag har en kikare som jag kan montera med ett bajonettfäste på kikarsiktet. Som man då kalibrerar och håller på så det funkar med att man träffar där man ska och så vidare. Så då kan man gå och hålla den i handen och leta och titta. Och sen så när man har lust att skjuta, då kan man sätta på det på vapnet. Eller då tända upp.
Okay.
Det känns ju som en läcker lösning. Men som sagt, jag har inte skjutit något med det än riktigt. Så jag testar och tränar typ.
Men och om man då ska säga, om någon lyssnar och undrar vad det är för märke och sådär. Vad heter det?
Ja, det här heter Pulsar.
Ja.
Jag har inte superkoll på liksom vad det finns. Det finns ju en uppsjö med sånt här. Och det är precis som med all annan optik. Man får ungefär det man betalar för. Alltså det är ju, oftast är det så att ju dyrare det är, desto bättre är det. Men just nu så upplever jag själv att Pulsar är väldigt prisvärda.
Vad kostar det in då?
Nypris är väl en 35.
Helvete!
Ja, det är helt
fy
sjukt.
Fan.
Och jag köpte min beggad. Men just därför också kan jag väl tänka att man behöver värdera det innan. Vad har man för behov? Kan man köpa en begagnad pryl för 5000 spänn för att detektera och sen tända upp en grym vapenlampa? Alltså vad fasen, det funkar ju förmodligen jättebra. Det kan vara svårare med uppföljningsskott och sådana saker när man skjuter med ljus. För då ofta blir det lite rökigt och reflektor. Alltså lite problem med att skjuta ett snabbt andra skott. Men det bygger väl ändå på att man ska skjuta ett bra första skott.
Ja, men oftast men... i den här typen av jakt så får man oftast ganska bra lägen. För att man kan, djuren är hyfsat still och det går att få till ganska bra skott.
Ja, precis. Det blir inga drevskott direkt.
Men är det bara gris man får jaga med det, eller är det vinket vilt, alltså all jaktbart vilt?
Ja, just det. Det är bara gris.
Ja, ja.
Så det är inget för dig, Pang Anders?
Nej, alltså det är två anledningar. Jag är jättedålig på såna grejer. Jag fattar inte hur de funkar. Och sen känns det lite fusk. Alltså jag måste ändå säga det, lite fusk.
Ja, jag kan förstå.
Det där är så spännande tycker jag. För jag förstår var du kommer ifrån. Men samtidigt så, du vet, för 60 år sedan då tyckte väl gubbarna att det var fusk att ha kikarsikte. Och för liksom, och repetergevär var fusk. Och det, för jag tror liksom att det där för hela tiden flyttas fram, eller vad man ska säga, att det som kommer nytt, det känner man, det är fuskigt. Det finns ju många som tycker att det där med att hålla på med att ha pil på hunden, att det är, att det är fusk.
Ja, det är sant. Vi får återkomma om 1-2 år. Så får vi ta upp ämnet igen, se om
precis.
Jag tycker att det är för...
Alltså, Pang-Anders är ju inte en early adopter. Han är mer en late adopter.
Jag kan ju fatta också i grisproblematiken. Alltså den problematiken kanske bara skogsbolagen tycker att vi har med älgar. Liksom.
Ja, men exakt. Alltså,
det, så att det jag fattar väldigt på så sätt, men... Nej, men det är väl säkert bra. Men det är lite fusk.
Ja, men det är nog lite fusk med... Och det kan jag tänka mig, även mina andra användningsområden som jag ser med ett termiskt hjälpmedel, det är ju, kan ju också vara fusk, men det är ju till exempel eftersök. Och där ser jag också framför mig att där kan det finnas en poäng med det, men jag skulle absolut inte ha det monterat på vapnet då, utan då skulle jag ju ha det för att hjälpa, alltså som ett hjälpmedel att titta med liksom. Ja. Men absolut inte försöka skjuta med det i en sån situation. Och alltså du skulle kunna använda det för att viltinventera eller vad sjutton som helst liksom.
Men hur funkar det liksom om man det är vildsvin i en åker som är uppväxt med vete, ser man grisarna genom vetet då, eller ser man bara det som sticker upp?
Ja, allting beror ju också lite på kvaliteten där på ditt hjälpmedel, men du tappar ju jättemycket om det är något framför. Ja. Där får du ju mer hjälp av en bra bildförstärkare.
Just det.
Men det, jag skulle säga generellt så här, om man ska ge något tips och råd om det här, så är det ju att alltså man måste känna sin jaktmark lite om man ska använda sådana hjälpmedel tycker jag. Man måste veta och förstå vilka avstånd det är, vart det finns kulfång, vad det finns för risker och möjligheter.
Och visst är det så att till exempel om solen är läget på, att stenar ser väldigt mycket ut som grisar liksom,
särskilt om du har, men alltså har du bra grejer, de sådana saker som finns idag, Då ser du om grisen har dragna spenar, om det. Då ser du exakt. Du ser ju, du kan, det känns som att man ska kunna se pulsen i halsen på dem ibland med det.
Oh, jävlar.
Om man är lite noga med inställningar och sånt.
Okej, så då är inte risk att man skjuter en sten.
Nej, men å andra sidan så finns det ju de som skjuter kor och varandra också med det, så vad fan, man får ju vara lite försiktig alltså.
100% att jag hade satt 10 bulor i en sten om jag hade haft det. Och sen svurade och gått hem.
Pang Anders, du har ju ingen grisjakt upp hos dig.
Nej.
Det finns ingen grisar där. Det gör att din jaktsäsong är liksom lite kort, ganska mycket kortare än vår.
Ja, precis. Framförallt i år känns det som att den varit jättekort med coronan och allt. Och att jag inte kunde resa ner till er så mycket som jag hade hoppats på.
Ja, men exakt. Ja, det är tråkigt. Men snart drar ju bäverjakten igång. Är det någonting du kommer hålla på med?
Ja, det tänker jag. För att den här sommarstugan, vi har ju köpt en ny sommarstuga. Och den ligger egentligen bara 300 meter från våran gamla. Men nu har jag sjötomt 4 hektar mark ner mot sjön där.
Ja.
Och där är det stora problem med bäver.
Mm.
Så att, i maj så tänker jag i alla fall att jag ska försöka komma åt den där. Som är på mina ägor och biter och gnager och hasar på mina träd.
Stora problem eller stora möjligheter?
Ja, både och.
Det där är nästan den bästa typen av jakt, när man känner att man löser ett problem. Det är lite samma som i grisjakten. Att man gör någon en tjänst när man jagar.
Men för jag har ju skickat ut till er nu, det vet inte lyssnarna, att jag vill att ni ska komma upp och hjälpa mig att röja och grejer. Men där glömde jag, jag fick jävla dåligt gensvar, speciellt från er två. Men då tänkte jag måste lägga till bäverjakt den helgen, för att den ska skjutas. Ja. Den måste bort.
Ja, kul.
Så att då kanske ni hugger med på det.
Ja, jag läser att jag inte svarade. Kan vi inte köra
poddavsnitt där också? Det kanske blir vårt första sån här avsnitt där vi kör typ After Hunt Real Life med Långburk.
Ja. Det låter bra. Jag har inte jagat bäver så här jättemycket. 2-3 gånger tror jag att jag har jagat det. Inte jätteframgångsrikt.
Du har inte skjutit någon bäver?
Nej. Det har jag inte gjort.
Synd.
Ja. Det, så att jag tror att du har ju skjutit bäver då. Jo, det har du gjort.
Mm, jag skjutit bäver. Första gången jag jagade bäver så var jag i... Det blev uppbjuden av en kille som följde mig på Instagram. Och då hade jag ju precis sagt ja till att följa med er, Anders, och jaga. Så jag var liksom lite hög på den här grejen. Det verkar bli svinbra att åka och träffa folk som hör av sig på Instagram. Så då gjorde jag det igen. En kille som heter Robert Klöver som bor uppe vid Dalälven. I Dalarna. Han bjöd upp mig och Lill-Ove. Vi åkte upp dit och jagade bäver. Det var svinhärligt. Alltså dels så tycker jag bäverjakt är så himla härligt, för att det är en så härlig tid på året. Att det är de här liksom ljusa vårkvällarna när man är ute och fåglarna kvittrar. Och det är som ett jättehärligt tillfälle att liksom, vad fan nu säger jag det bara, supa in vår liksom naturen.
Ja.
Så det tycker jag är superhärligt. Och det, så var det där. Och vi åkte båt på Dalälven och liksom spanade. Och sen så man såg en bäver, så fick man försöka vänta tills den gick upp på land och då skjuta från båten. Man får skjuta från båt, va?
Inte, ni hade ju inte någon motor på, va?
Nej, exakt.
Nej, precis. Ja, då är det ju långt.
Ja, bra. Puh. Annars hade ju åkt i fängelse nu.
Varför väntar man tills de är på land då? Är det
därför att de sjunker annars.
Ja.
Så, alltså,
men vad fan, gör de verkligen det?
Ja, men det där är lite olika. Jag tror liksom att det kan man nog gå både och. Det är väl som med säl, att man ibland så sjunker de, ibland så flyter de.
Det var ju något snack när man var yngre om att bävrarna skadesköt man dem, så åkte de ner och bet sig fast i någon stock och sen vart de kvar där nere. Men jag vet inte. Jag har ju sett massa som skjuter dem i vattnet liksom.
Ja, men då så. Ja, det kanske var något jag blev ilurad då. Jag har bara skjutit bävrar på land.
Ja, det är väl säkrare förmodligen.
Ja, men och det var jättespännande. För då, vi hade ju som en liten eka som vi rodde där längs Dalälven. Och jag är ju ganska stor. Så jag ska försöka hitta någon bra skjutställning i fören på den här båten och skjuta. Det var ju typ 140 meter. Och så båten guppar lite. Och så skulle jag ligga helt ihopvikt i fören. Men det gick bra. Det var innan jag hade skaffat så här fina vapen. Jag hade någon gammal, min gamla huskvarna då. Så då sköt jag bättre än jag gör nu när jag har så flott vapen.
Ja.
Men jag tror också att det är kul med bäver. Alltså det så det här med att det är en härlig tid på året och att det blir som en när man inte har så mycket annan jakt. Men sen så är ju skinnen jättefina. Så jag tog tillvara på dem. Jag har en som en fäll som jag har på väggen och sen har jag en som jag har som ett sittunderlag och det är ju ashärligt.
Ja.
Sen är det ju kul att äta dem också. Rökt bäverstek är ju supergott.
Asså,
fan, jag har aldrig testat.
Lår har jag hört om bara, men okej. Okay. Vad tar man inte rätt på? Vad tar man rätt på då?
Nej, men jag tog bara rätt på stekarna liksom. Alltså låren.
Rövköttlarna.
De slänger man.
Nej, men
det där är också en grej man kan göra med bäver, att man kan göra sprit ju.
Precis, man kan i alla fall smaksätta sprit. Och det är ju fan en jävla höjdare alltså.
Vad tycker du om det, Pang Anders?
Nej, nej, nej. Alltså det är det absolut vidigaste. Jag kan inte ens lukta på det utan att spy. Det går inte. Jag vet inte om vi kan dra. Vi pratade ju lite, jag och Lex, innan här, om vi ska dra den historien.
Dra den.
Vilken historia då?
Rävhistorien.
Berätta.
Alltså, får jag bara säga, Anders, för att säga, as we speak nu så har jag ju ett rävskinn liggandes på bordet bredvid mig, för jag har precis fått tillbaka det från garvning och sånt. Det är ju räven som du säkert vill berätta om.
Nej, jag vill, för jag tänker att det kan bli en bra historia, men du får ju stoppa med det. Ja. Nej, men det var så här, när vi var och jagade toppfågel uppe i Brink där, det var kanske 2 år sedan eller något där. Så har ju Lex alltid med sig, jag tror det var du som hade med dig bäverhojt, eller bävergäll. Bäverhojt heter det, va, eller?
Nej, jag vet bäver. Inte. Men kärt barn.
Ja, men jag pina i med någon sån där och fy fan. Och sen så var det ju sån här hets att jag skulle dricka en till. Ni tyckte ju att det där var jättekul. Och Lex då, på kvällen innan hade du ju skjutit en räv som du hade suttit och vakat på i flera timmar där och kämpat med. Och var ju så jävla nöjd när du kom hem där och släpade in den där. Och vi var gratulera och allting. Och sen la ju du den där utanför kojan. och jag drack den där, jag tror inte jag fick in ens halva snapsglaset. Och så kände jag bara hur det vände sig i magen. Alltså det var så jävligt. Det var som att det här går inte. Alltså jag kan inte hålla i. Jag var inte så full liksom. Utan jag tycker ändå att det gick bara inte. Det bara vred sig i magen. Och så bara sprang jag ju ut mot dörren. Och det sista jag hör där, då skriker Lex efter mig så här: inte åt vänster! Och så jag bara direkt, alltså jag hörde bara vänster, så jag var ner och så jordens kaskadsbya rakt ner vänster utanför dörren. Där låg räven i sin trakt på snön, så jag lägger då hela spyan över räven. Men alltså, det var lite en hämnd för att ni höll på att försöka tvinga in med bävergäll.
Alltså det känns inte riktigt respektfullt mot viltet, kan jag tycka.
Nej, men det var inte meningen. Det var inte för att jag såg räven och tänkte nu jävlar ska jag spy på den där jäveln.
Ja, för fan.
Alltså den var ju på väg upp 4 meter från dörren, så jag fick ju som hålla mig hela vägen ut. Ja, det kanske var äckligt att berätta det, men det var, och sen var det en liten grej, och det var ju inte helt okomplicerat, Lex.
Nej. Alltså, jo, det var det väl, alltså, det har ju blivit en jävla rolig grej som kommer då, men det var ju lite så, det låg ju typ ganska länge och tina i mitt garage, den här frusna tackarsräven. och sen, det luktade ju fan då när man ska flå den, alltså det luktade ju bra mycket värre än vanligt. Men jag flådde den enligt konstens alla regler, och sen så visste jag inte riktigt vem jag skulle skicka det till, så jag först frös in det och hade ju jävla ångest, för vem vill liksom så här behandla ett nedspytt skinn? Så det tog ju något år innan jag liksom fick tummen ur och skickade på beredning.
Men fick de bort spian då eller?
Ja, men alltså nu, vad fan, de tvättar väl och håller på ändå, så egentligen gör det väl ingen skillnad, men nu, jag fick tillbaka det nyligen. Det är ju skitfint. Det är ju jäkla härligt med en vinterräv liksom.
Undrar om det kanske går att garva skinn med bävgällspia.
Ja, men det kan ju varit, det kanske blev extra bra.
Det var ju så marinerad med palt och magsyra och lite nudlar. Nej, men det, så var det med det. Sen dess har jag inte druckit där. Jag tänker fan... Jag är jävligt svårt för det. Det är liksom, jag luktar bara på glaset dagen efter, så går det, vänder sig magen på.
Ja, det där är ju en grej som vi brukar hålla på med när vi jagar toppfågel, att man ska dricka den där spriten, och alla mår alltid jätte dåligt. Sist var det väl James som
stackaren
som blev knäckt. Vi får lägga upp lite bilder på Faces of Yell på Instagram.
Men vad roligt, nu blir ju alla råpepp på att jaga bäver i alla fall.
Ja, nej, men alltså, jag vill liksom sjunga bäverns lov lite mer. För att bäver har ju historiskt sett varit ett väldigt viktigt vilt. Alltså, dels för skinnen, men det här håller jag ju på att tjata om, jag kanske har sagt det förut. Men jag läste en bok om Lewis and Clark, alltså de som upptäckte, som de första som tog sig från östkust till västkust i USA. På Missouri-floden. Och det var så otroligt mycket djur, och de var liksom inte rädda heller, för de hade aldrig sett några människor. Så de sköt ju så här jättemycket elk, tror jag, och olika hjortar och så här. Det var det enda de åt. Så de åt bara vilt kött hela tiden. Och det är ju väldigt magert kött, så de måste äta väldigt, väldigt mycket kött. Så de åt typ 4 kilo kött om dagen eller sånt där. Och då var de så trötta på det, så då längtade de, det de längtade mest efter var bäversvans.
Åh, jäklar.
Är det fett? Ja, det är bara, det är som en fett, det är bara fett. Så, så det var liksom det godaste de kunde tänka sig när de höll på att äta magra viltköttet. Så, och då blev jag så sugen på att smaka bäversvans. Och en gång när jag och Britta gjorde ett tv-program, det här som hette Kalles och Brittas sexliv, då träffade vi några som ledde sig stenålders liv i skogen utanför Järna. Och då fick vi, äta bäver och bland annat bäversvans. Som bara hade legat bredvid en eld. Så den var liksom bara som grillad bredvid.
Ja, det kommer jag ihåg. Det såg jag. Men var det gott då?
Ja, men alltså jag hade så otroligt höga förväntningar. Jag trodde det skulle smaka som, ja, men som märg eller som, ja, men som fett. Mer. Men det var liksom annorlunda i konsistensen. Det var som ett som äpple. Jaha. Alltså hårt. Som det knastrade när man tuggade på det. Så jag blev liksom lite besviken. Och sen hade man inget salt på stenåldern. Så det kanske var det också. Så jag blev lite besviken på bäversvans. Men om du liksom vill hedra en historia av upptäckarlust, så då tycker jag du ska äta även svansen på din bäver du skjuter i år.
Det blir grymt. Vi kommer och skjuter bäver och röjer på din tomt och så vidare. Och sen så käkar vi bäversvans.
Men hur fan är det här? Får jag jaga hela sjön om jag äger? Det här kanske inte vi har, men kanske någon kan skriva om. Får jag jaga hela sjön om jag har x antal meter mark som vetter ut i sjön? Eller får jag bara jaga från min mark ner i sjön?
Ja, det är ingen som vet. Du måste ha jakträtt på sjön. Alltså sjön, vem är det som äger sjön?
Nej, men det är väl olika, alltså vad då äger sjön, det måste ju vara olika. Det är ju olika markägare som äger mark som går ner i sjön, tänker jag.
Eller? Jag tror att även sjön ingår i någons mark.
Ja,
det där får vi kolla upp. Ja, vi lovar att kolla upp det innan vi skjuter.
Mm, det ska vi göra, absolut. Ja, nej, men det är också lite härligt, det här pälsjägarkänslan kanske med bäver.
Ja. Och drömmen är ju att göra en jacka av bäverskinn.
Ja. Ja. En sån här Joey Crocker, vad heter han? Mössa.
David Crockett. Nej,
David Crockett kanske.
Men vad ska man göra, det med bäver då?
Det är David Crockett, tvättbjörn han har.
Tvättbjörn kanske.
Det är David Crockett jag har på magen, min magtatuering. Mm-hmm. Men jag var tvungen att göra om honom lite för att han, jag läste på lite om David Crockett. Han var sjukt osoft mot ursprungsbefolkningen i USA. Så jag tog bort den här tvättbjörnsmössan och gjorde om. Han hade kniven, det är från en barnbok med den här magtatueringen.
Ja.
Och kniven den ser mer ut som en sabel. Så jag visade tatueraren en bild på kniven F1. Så fick han göra en sån istället. Men nog om det.
Ja.
Hörrni, det här är ju liksom, även om det finns jakt och hitta nu, så är det ju lite låg säsong, framförallt för oss som har hund. Och jag själv kämpar lite med det där att, för de börjar ju bli rätt understimulerade hundarna nu.
Jajamän.
Och ganska jobbiga och hoppiga och slåss och jävlas. Hur gör ni för att aktivera era hundar under lågsäsong?
Jag har ju börjat åkt mycket skidor. Jag har ju åkt en del skidor innan, men nu så har jag börjat åka skidor med Humlan och det funkar superbra. I alla fall alltså fysiskt trött. De är ju svåra och liksom trötta ut fysiskt, tycker jag. Så det, men det är ju en svinhärlig grej verkligen. Och hon drar ändå ganska bra. Jag har ju jagat den här pointer i jäveln som jag kallar den. Han, en kompis som har en pointer, och vi kommer ju aldrig kapp dem, för han är ju ett as på springa. Men det har ju varit en bra grej, för då har hon liksom från start börjat fatta att jag ska springa och jaga. Så hon drar ändå hyfsat bra, måste jag säga, för att vara en jämte.
Men för det, jag måste bara ficka emellan med det där. För när jag var uppe i fjällen nu, så träffade jag en kille som hade irländsk setter. Det är väl lite likt pointer.
Ja, det är
som man jagar fågel med. Och då var det någon som hade, han kände någon som hade 4 irländska setrar så här. Då frågade jag varför man har så många, för det känns inte som att de blir lika trött. Alltså en vildsvinshund jagar så jävla intensivt och springer jättelångt och så. Men då sa, och jag tänkte på fågelhundar, de springer ju bara runt där jägaren är liksom. Ja. Men då sa han att en bra fågelhund springer 11-12 mil på en jaktdag.
Åh jävlar.
Alltså det är helt sjukt. Nej, bara runt. Som ett jävla yrväder runt då hundföraren.
Ja, för de ligger ju inte ute så mycket.
Nej, de är alltid inom synhåll, sa han. Så om man är i skog, då är de nära. Och är man ute på fjället, så är de lite längre bort. Men de har alltid synkontakt. Men 11 till 12 mil, det är helt sjukt. Nu har jag bara en källa på det här. Obs, och det låter ju helt otroligt. Men ändå, då fattar man ju att pointrar är snabba. Liksom.
Men oavsett också hur långt de springer egentligen, så är jag ändå så här, förstår varför man har flera. För de har ju nosen i backen, alltså konstant då. De, alltså många andra hundar hade ju pallat det spårarbetet eller liksom sökarbetet i en kvart. Liksom.
Ja.
De kör ju bara.
Ja.
Nej, men de är ju helt otroliga fågelhundarna. Alltså det är som att de är lite idioter. Alltså man, han, ja, vi har ju bytt hund då och då liksom, så att jag ska... Jag är lite tyngre än han Ante som har hunden där. Eller pointen. Och, men han bara springer. Alltså han bara tittar rakt fram och så bara dumspringer.
Kul stil.
Och så är, ja, men, sen är de så här kraftiga också. Point. Han är ganska stor den här. Så han är stark. Och... Men i alla fall. Jo, med skidor har jag ju som fysisk grej. Då. Kör några mil i veckan.
Och vad har du för utrustning då?
Ja, då har jag ju skidor, stavar, en dragsele på humlan och en sån här flexilina och en sån här bälte, ett dragbälte kan man säga, som går ner under öven och runt, som det sitter fast. Annars kan det hasa upp ganska mycket på magen.
Okej, okay. Alltså som en klättersele typ?
Ja, typ. Ja, precis.
Men och vad är det för flexikoppel? Är det något som åker in och ut alltså?
Ja, men det är som att det är ett, ska jag säga, ett gummiband då, eller man säger.
Just det, det är inte ett sånt där, som ett, när du säger flexikoppel tänker jag på en sån här som rullar upp sig.
Nej, nej, förlåt. Ja, såklart. Men ett expandelina, vad heter de?
Alltså en elastisk, ett elastiskt koppel.
Så att det inte blir de här stumma rycken liksom.
Just det. Och när det gäller dragselen, har det en sån här som gör att som fästpunkten hamnar bakom rumpan på hunden eller?
Ja, precis. Mm. Så den är bak i svansroten.
Just det.
Jag har ju haft lite olika selar på olika hundar hit och dit. Men de funkar ju helt klart bäst när man ska dra och det är liksom ett ganska hårt tryck.
Just det.
Så det fördelar då hela trycket runt kroppen. Så att den funkar superbra. Ja. Nej, men, så att men det är ju, det kan ju vara himmel och helvete med drag. Alltså, drar inte hunden... Vilket jag också har varit med om. Då är det ju som att det är det sämsta man kan göra.
Åh,
alltså,
fan.
Man får ju sånt jävla psykbryt.
Sånt jävla... Alltså, för det här gjorde jag. Jag åkte med Istas och Nadja skidor i vintras lite här när det var snö här nere. Det var så jävla... Jag blev så förbannad. Alltså, ja. Vi kom ju hem och vi var liksom mer osams än vi någonsin har varit, jag och hundarna. För de bara sprang åt alla jävla håll, stannade, satte sig ner, sprang runt mina ben så jag bara välte. Tog alla spår. Det var ju så mycket vilt här nere också. Så det var ju spår överallt. Så fort det kom ett harspår, då bara... Och utåt sidan. Var så förbannad.
Ja, alltså man, det finns nästan ingen som kan göra en så förbannad. Alltså, för att man tänker så här, fan vad härligt, nu ska ni få springa och jag ska få åka bara. Och så bara, nej, jag vet inte. Och det går ju så mycket, det går ju sämre då att åka skidor än om man hade skitig hund. Alltså du har ju en linjävel som går in mellan benen bak och det stavar. Och sen blir man ju förbannad och då märker de ju det, så blir det bara ännu mer dåligt liksom. Och de springer och tittar på en och bara...
Ja, så blir man arg och då blir de oroliga och då springer de ännu sämre. Och så.
Alltså, det finns ju egentligen, alltså finns nog ingenting bättre än att få dem att verkligen dra. Det är ju det du har gjort, Pang Anders. Alltså att de har en antingen synretning eller i alla fall en liksom doft- eller lukttunnel att springa i. Att de får, deras jaktinstinkt kickar in. Då drar den ju liksom.
Alltså du menar att pointen framför gör att de...
Ja, det tror jag, för det är klassiskt i draghund. När man ska få hundarna att verkligen vilja dra och fatta vad man gör. Och sen blir nästa grej då att så fort de inte drar, då kopplar man loss dem. Alltså då får du springa bredvid eller någonting. Utan så länge du drar, då får du springa framför.
Så kopplar loss dem, så springer jag.
Men vad fan, det går ju inte. Då drar dem ju.
Ja, men så då kopplar man dem i halsbandet och typ kör det som en promenad då. Men inget lajande utan sträck i linan liksom. Då är det klara. Så att det bara är en sak som gäller liksom.
Jag har ju faktiskt lärt in humlan att hon kan ju ibland som tröttna. Alltså hon blir less. Det är inte som att hon blir trött fysiskt, men... Då kan jag som dutta henne med staven i rumpan. Alltså inte något hårt alls. Ni kan vara helt lugna. Och så säger jag bara japp, japp. Och sen har jag gjort så kanske 50 gånger. Så nu behöver jag som bara säga japp, japp. Då ökar hon igen och så drar hon på.
Ja, men coolt.
Ja. Och sen nu kör jag henne utan att ha den här pointerjäveln framför mig. Och då märker jag hon går ner sig. Och sen helt plötsligt kan hon ju bara börja dra på som fan ibland. Då vet man ju, nu är det någon hund längre fram. Och det är ju precis som Lex säger. Så, eller om vi kom in i vindtunneln efter någon annan hund. Och det märker man ju, det blir ett helt annat drag.
Ja, just det. Ja.
Men sen blir ju nästa grej då att lära sig att köra om den hunden utan att de stannar upp. Och där är vi inte riktigt än.
Alltså mardröm. Alltså om jag skulle åka med mina hundar och vi ska träffa en annan hund, då skulle det bli fullt kaos.
Ja. Nej, men det är kul. Det är ju, nu har det varit lite kallt och sådär, men jag vet inte, det sägs ju 15-15, är det så det, är det de graderna man ska tänka på när man ska träna hundar?
Det har jag om kossor. Jag håller på att kanske ska skaffa kor. Och då sa han som jag snackade med, han sa att kossor mår bäst mellan 15 minus 15 plus.
Ja, men det, jag hörde något om det till liksom... Med fysisk ansträngning för hundar också. Men fast jag tycker jag har ju kört när det var 20. Och när det blir, däremot när det blir så här 5 minus, då hon var det nästan som ligger snön och försöker kyla ner sig och så där, så att jag vet inte.
Coolt. Ja. Jag har åkt långfärdsskridskor med hundarna. Det var väldigt härligt. Det var någon sån här upplogad sjö utanför Umeå som jag åkte förra vintern eller vintern innan. Det var jättelyckat för oss. Då kutade de på, det var lite annat folk där så de kunde liksom ha något att jaga, tror jag. Men också sen inga viltretningar som det är här.
Nej.
Så det var jättehärligt. Sen kändes det ju liksom livsfarligt om de började trassla in sig och så här, för man har de där vassa skridskorna. Men så känns det ju lite med skidor också, som att man kan göra illa dem satan om inte passar sig.
Det går ju så lätt på skridskor också. Jag har också kört, jag hade chefer förut, körde jag med skridskor och det är ju som att de... Där har du ju inget motstånd heller. Det är inga backar, ingenting.
Nej. Liksom, så att,
ja, kan man kul. Inte ploga då?
Ja, det kan du ju. Men du vill ju också att det ska gå fort.
Ja, det är klart. Jag har ett tips på hur man inte ska få igång sin hund på drag i alla fall, innan vi kanske lämnar det. För jag har ju en brukshund också, en Malinois. Och första gången jag skulle åka skidor med honom, då hade jag inte åkt skidor med hund någonsin. Och så tog min kompis med en sån här bitärm som man kan... Det kan ju vara kul. Och då var ju tanken att han skulle på något sätt se den här personen med bitärmen som sen försvinner iväg i spåret. Och så skulle vi ha en jäkla dofttunnel att köra i. Det är bara... Och ni fattar ju vart det här bär. Ja, jag går ut i spåret, tar på mig skidorna och ungefär då så ser han min kompis som står och väntar längre fram. Och han tänker att fan, den här blir skitkul, jag tar den nu. Så han drar ju och jag åker bara efter, jag åker på röven. Jag kan ju inte ens säga åt han att stanna, han hade väl skitit i det. Men jag låg ju och garva och skrek samtidigt. Och han som skulle dra iväg, han började ju garva så mycket så han kommer ju ingen vart heller. Så min hund sitter ju i ärmen inom kort. Och han har ju redan fått på sig stavar och sånt. Så han får ju inte av ärmen heller. Och att han skulle lossa på mitt kommando, det kunde jag ju glömma liksom. Så när vi liksom till slut har fått slitit av staven och han har fått, liksom hunden har fått vinning i den här dumheten och fått ärmen och allt det där och så. Det är ju inte en person kvar på hela den här skidstadion. Då. Alla har ju bara moåkat därifrån.
Ja, det var... Jag tror faktiskt att Lill-Ove har vunnit typ SM i skidor med draghund. Stämmer inte det? Visst är det så?
Mm. Jo.
Stämmer.
Skönt att han inte var med idag. När
ja, det var skönt. Vi fick glänsa lite här.
Ja. Vad kör han med för hund då?
Det är typiskt Lill-Ove att skryta om det också.
Ja, men han kör ju med Malinois. Det finns ju en klass till sen och det är väl i princip bara, tror jag, forstrar. Alltså de är ju... Det är ju som den här pointjäveln eller något då. Fågelhundarna, de är ju övjävliga.
Kul att ni nämner forstrar. För jag har ju nämligen en forstre på besök.
Ja visst. Ja. Hur går det där? Ja, men löd.
Jag har tagit hit min kompis Martins strävhåriga forstre Buck. Tanken är att han ska betäcka min gråhund Bonnie. Vi ska få såthundar utan dess like till sommaren. Vi tog en kull på Bonnie förra året och då var det ju med en grå vaktel, så då är det nästan, de är ju nästan som gråhundar kan man säga. Men nu ska alltså bli en mer förkontakt, ännu mer förkontakt och lite mer fart kanske, alltså lite längre ben och sådär. Alltså jag kom hem från fjällen, vi har haft hundvakt då, och då såg jag att Bonnie löpte. Jag trodde, förra året så löpte hon ju i slutet på januari, så jag har gått och väntat lite på att hon ska börja löpa. Men och vart så fan, det kanske blir det inget nu, får man vänta till sommar och så här. Och så har jag en lång lista med folk som vill ha valpar, så jag har varit lite stressad över det där. Men så jag blev glad när jag kom hem från fjällen och såg att hon löpte. Men då vet jag ju inte när det började, för jag har ju varit borta en vecka liksom. Så då tänkte jag, då får jag hämta Buck. Det skulle kunna vara den åttonde dagen som hon löper. Då börjar det närma sig höglöp liksom.
Är det åttonde dagen från att de börjar blöda?
Ja, jag tror man brukar säga tionde, tolfte dagen typ.
Ja.
Det är då det är som
höglöpet.
Men det där är också väldigt olika.
Släpper de till när det inte är läge då?
Nej, precis. Det är det som är grejen. Alltså det är väldigt tydligt när de är höglöp. För då är det bara... Då är det smack liksom. Då är tiken peppad. Annars är hon arg. Och jag har ju parat både Kakan med Sniper då. För att få Nadja. Och då hade jag också Sniper på över typ en vecka hos oss. Och då var bara Kakan var arg. Tills en dag då bara satt de ihop.
Ja.
Och det var samma sak med Bonnie i fjol. Jag vet inte om jag berättade den historien, men då så var jag skulle eftersök på en jakt i slutet på januari, och då såg jag att då var det blod efter Bonnie, så då löpte hon. Så då avbröt jag eftersöket med henne för att det var en hanhund med, så då fick Bonnie sitta i bilen. Och sen så åkte jag hämta hannen då så att, och försökte tuta ihop dem. Har jag berättat det här förut eller?
Nej.
Och då den här hannen heter ju Glenn, precis som min son, men det... Men så Glenn kom hem till oss. Och jag hade dem i samma hundgård. Och Glenn var ju superpeppad. Men Bonnie var absolut inte peppad. Jag försökte få dem att liksom, och ligga med varandra. Och jag försökte gulla, hålla i
tända
Bonnie lite.
Ja, men exakt. Servera räkor.
Ja, men du vet, jag stod så här fram och klappade Bonnie så Glenn kunde gå upp bakom. Han höll på att luftjucka så här. Typ så här spruta i luften på mitt ben. Och jag höll på i flera dagar. Och jag bara, men Bonnie vägrade släppa till. Och jag fattade liksom inte vad det var. Men så, då insåg jag att Bonnie blödde på hela tassen. Alltså hon löpte inte ens. Så jag kände mig så jävla dum att jag bara, du vet, höll i henne för att en jävla äcklig hund skulle våldta henne.
Åh,
så jävla dumt. Men och sen två veckor senare så började hon löpa och då var det bara... Då var det klart slut. Men det är lite samma nu, man får liksom alltid lite ångest kring det där. För nu är de i samma hundgård. Och då har jag låtit dem vara där för att det inte ska bli kaos inne i huset. Och nu i början så var ju Buck då helt tokig och försökte ligga med Bonnie, hon sa ifrån. Men nu är de bara som bredvid varandra. Nu ser jag inte att de håller på någonting. Och då skulle man kunna tänka, nu har det hänt. För då vet jag att när de har parat sig, då tappar de intresset för varandra.
Ja.
Men samtidigt så vet jag ju inte det, för jag har inte sett det.
Det kan vara så att de bara har blivit polare, lite som syskon, så att det inte finns någon sexuell attraktion kvar.
Exakt, Buck har blivit friendzonad.
Ja, ett asexuellt förhållande nu. Nej, men Bonnie vill ju bara kolla nu, om han liksom är en långsiktig, kommer han ta ansvar, kommer han vara där, kommer han vara en bra förebild. Det är sådana saker hon vill se nu.
Exakt.
Jo.
Alltså, vad tjänar han?
Ja,
första lönekuvertet måste komma. Men så nu är det den där stressen att jag inte vet om de har parat sig eller inte. Men nu får de bara vara där och så får vi se om det... Jag tänker om jag låter honom vara här i en vecka, då kommer det ju ha varit höglöp.
Ja.
Så då kommer det ju... Jag gissar. Men det ultimata nu vore väl egentligen att typ så här, ta isär dem och sen får de träffas en gång om dagen.
Ja, men, precis. Att det, fan, nu måste vi snabba på. Är det bara nu eller?
Ja, men exakt. Men då är det bara att det blir logistiken så jävla jobbig.
Ja, låt dem vara där. Jag kan bara inte riktigt fatta hur de här hundarna, alltså valparna, hur den här hunden kommer se ut. Alltså man brukar ändå kunna tänka sig olika hundraser. Men den här kan jag som inte... Vad blir det ens för hund?
Alltså? Nej, men alltså, jag har jagat med en jämt Forste förut som heter Lava, som sen blev skjuten på en jakt, jättesorgligt, men hon var helt fantastisk. Hon såg ut liksom som, ja, men tänkte som Kakan typ, alltså som en sån här, eller som Nadja, en sån klassisk korsning som blir svart med kanske vitt på bröstet. Men att de ser lite raggigare ut, alltså de får lite av det där lite strävhårigare liksom. Och sen, men alltså mer som Nadja, så där lite högbent, Nadja har ju det där jämt hund i att hon lutar lite framåt, att det är så mycket bakben liksom.
Ja.
Men som lite längre ben och så lite snabba, ser snabba ut liksom.
Alltså jag får bara skallen att hon har forsterbenen och en gråhundskropp på en jättelånga ben.
Never skip leg day.
Men egenskapsmässigt då, vad hoppas du på där då? Eller liksom,
vad ser du
framför dig egenskapsmässigt då? För det är ju två ganska olika hundar, det är ju spännande egenskaper. Frågan är vad det blir av det liksom.
Ja, men exakt. Alltså, jag tror att det kommer bli såthundar, men som håller i lite längre när de,
just det,
när de får kontakt. Och liksom, kanske kan ställa viltet, jaga framförallt gris då.
Mm.
Men vad jagar den här Buck då? Alltså, vad är han
är ju en kortstötande hund på gris. Det är så Martin använder honom.
Ja.
Så han jobbar ju med mycket farakontakt. Och det märker man ju på honom. Han är ju som, han har ju ett helt annat farafokus än de andra hundarna. De är ju mer bortåt och Buck är ju mer mot den liksom.
Ja.
Men sjukt mycket driv. Buck har också ganska mycket skärpa, så han har blivit skadad ganska många gånger för att han är för hård på stora grisar. Och det tror jag kan vara ganska bra kombination med Bonnie som håller ganska mycket avstånd till grisarna. Så, här. Så jag tror att det här kommer att bli bra. Jag tror att det blir en sån här en vildsvinskorsning liksom.
Kul.
Ja.
Spännande. Men kommer du ta någon valp?
Alltså, nej, jag kommer inte ta någon.
Jag tänker, fan, det kommer ju en hel kennel där.
Ja, jag kommer inte ta någon valp från den här kullen. För att jag tog ju en av förra kullen. Och det kommer ju bli asjobbigt, för de kommer ju vara lika gulliga den här gången. Men det så får det bli. Däremot ska jag ju ta en annan valp.
Ja,
berätta. Till våren. Nej, men både jag och Lill-Ove står ju i kö på en jämthundsvalp.
Ja.
Och det är två tikar på den kennen som har fått som är parade och som har valpar i sig. Den ena har faktiskt fött nu. Jag har lite dålig koll på hur många det blev och vilka kön det blev och sådär. Jag vet inte om jag får någon från den kullen. Sen har jag faktiskt en annan parning på gång också som låter sjukt spännande. Så jag är som ett klassiskt sånt där valet och kvalet vad man ska gå på. Jag tycker det känns jätte svårt.
Vad är den andra då? Är det jämte också eller?
Ja, det är också jämthund som är helt fantastisk. Så där har jag eventuellt på gång att kunna få en valp. Så jag har liksom inte lagt alla mina ägg i samma korg, utan jag står i kö på två olika ställen. Så vi får se lite var det landar.
Du kanske kommer ha två jämthundar nästa
vår. Nej, jag kommer få välja en.
Ja.
Men jag vet inte hur jag ska göra faktiskt. Jag vet inte ens, liksom, det är bara en av tikarna som har fått valp och jag vet inte hur många det blev där. Så jag vet inte om jag har någon. Så jag ska inte ropa hej. Men jag kan ju hamna i en situation där jag får välja mellan två olika parningar. Och då känns det ju superlyxigt. Men då vet jag inte hur jag ska göra. Då får jag gå på magkänsla, tror jag. Det är svårt för då kollar man på jaktprov och sådär. Och då kanske någon parning ser bättre ut. Men så snackar man med dem och då känns det bra med den. Ja, du vet.
Alltså det känns ju som att du kommer få ta den som det blir först på något sätt, så att alltså ta det säkra kortet också, för det är ju två lovande parningar och så går det inte bra med den ena och då så har du sagt nej till det andra eller någonting, utan ta det som
men det som känns hela kul för och anledningen till att jag blev så sugen på en jämthundsvalp var delvis för att jag jagade med Peters unghund Lita. Vi jagade gris nere i Östergötland. Eller jag och Nadja jagade gris och Peter släppte sin hund, hon gick förbi gris för att hitta älg. Och sen höll hon i den där älgen i timmar och stod och, du vet, jag hörde hennes skall på 1,2 kilometer. Hon bara stod och mata. Då fick man lite så här, fan, en jämthund från bra linjer, det är något speciellt alltså.
Ja.
Alltså som, och jag har aldrig fattat det där med skalltäthet och hörbarhet och sånt där som de ska bedöma på jaktprov. Men det var fan mäktigt att höra det där dåna alltså.
Ja, de har ju ett mäktigt skall, de flesta jämtarna. Om man jämför med gråhundarna och det som är lite mer gälla i skallet kanske.
Ja. Alltså det blir spännande. Ja, det ska bli jävligt kul. Och det ska bli så spännande att jaga in den här hunden uppe på älgmarken i Norrland också. Ja, det känns jättekul. Det lär inte bli någonting i år, för den här hunden kan man väl inte jaga med först eventuellt då i januari. Men då är det ju slut på älgjakten där uppe antagligen, så det blir väl till nästa säsong.
Ja, men hur resonerar du där då? För det där är ju lite, alltså hon kommer ju vara väldigt, hon eller han eller vad det blir,
hon
för ung för att kanske Alltså, om vi ska bortse från din och min den här hetsen, alltså otåligheten. Så att man, om man håller sig nu då, hon säger att hon är 6 månader till hösten då, eller någonstans där. Eller?
Ja.
Ja, inte ens det. Fan, hon är ju, ja, någonstans där. Det är ju lite ungt ändå. Ja, men ska du då måste du ju hålla det från att släppa om på gris i januari.
Ja, men det kommer jag nog försöka göra. Ja. Alltså jag, om jag känner mig själv rätt så tror jag att jag kommer släppa den någon gång på älgmarken i höst. Alltså bara för att hon ska få kuta lite. Det gjorde jag med Nadja också, kommer jag ihåg. Nadja var ju bara, hon föddes i slutet på mars. Släppte den i september. Då gick ju hon, hittade hon en älg och gick 3 kilometer med den. Eller hon var ju typ stor som en necessär. Så då tänkte jag, det här kommer ju bli kul att jaga med. Men så, jag tror att det kommer vara svårt att låta bli att göra den grejen.
Men det gör väl ingenting. Alltså skillnaden mellan vad som är jakt och vad som är injagning och prägling och skogsträning och sånt, det blir ju ganska hårfin i början. Det handlar väl mer om att inte skjuta på liksom fel grejer och alltså ja, men släppa och sen hunden är väl bra eller?
Det som är så härligt med att jaga uppåt i landet, det är att det är så, det är väldigt tacksamt, för det finns ju inte så mycket farliga grejer. Det finns inte så mycket farliga vägar till exempel. Nej. Det finns inga farliga grisar. Det finns inte jättemycket vilt så att de blir trånga i söket. Utan det är ju den marken man vill jaga på sen. Och då får de in det. Liksom. Då lär de sig ju det sättet att jaga också.
Mm.
Så det man, jag vet inte fan. Man är rädd för att de ska bli sparkade av en arg.
Ja, men alltså... undrar jag kan inte statistiken där på hur många man hör, alltså hur många älghundar som blir ihjälsparkade av älgar kontra hur många grishundar som blir ihjälstuckna av grisar. Jag vet inte vad, det är säkert fler grisar, men det är ju inte ovanligt liksom att de ändå, säger jag som ändå släppte humlan om var 6 månader, men man ska ju ändå vara lite försiktig kanske.
Ja. Men alltså jag har aldrig hört om någon hund som har blivit ihjälsparkad. Är det inte något man bara säger? Är det något som händer?
Ja, kanske det. Jag vet inte.
Jo, men det finns ju statistik att kolla. Och vildsvinsskadorna är som du säger, det är ju helt klart mest. Men det är, sen kommer ju en hel del älgskador med. Men alltså, dödsfallen är ju inte så vanliga på varken eller. Men det är ju ändå så här, det kanske blir ett bagage som den hunden bär med sig. Så det vet jag inte.
Det lär ju ha en jävligt hård hund om den ska första gången träffa på en älg få en riktig jävla känga i skallen och sen springer den dit igen. Och, alltså,
ja, men fast så funkar ju mina grishundar. De har ju blivit sprättade av vildsvin. De blir ju nästan bättre av det. De blir som, alltså både Kaken och Bonnie har ju fortsatt att jaga gris som om det inte fanns någon morgondag.
Nej, men ja.
Det är skillnad när de är 6 månader kanske.
Ja.
Ja, precis. Det är sant. Det är sant.
Det är det som är med att man släpper dem för tidigt.
Just
men liksom... Men det är det jag menar, att kan ju inte släppa henne jämt unghunden här då, den kommande, på vildsvinsmarker.
Nej.
Om du ska prägla in dem här, utan då får du ju vänta med, du kommer ju kunna släppa hon till hösten där uppe, såklart. Mer som en rastning eller prägling.
Ja,
eller,
exakt.
Så det blir kul att ta fram och till döälgar och sånt där.
Ja, men exakt. Ja, det ska bli superkul. Och sen båda de här valpspåren som jag har, då är ju björnlinjer.
Mm.
Där det är skjutet björn för båda, eller alla 3 tikarna som är på gång. Så förhoppningsvis så kan ju den här valpen eventuellt också jaga björn i framtiden. Det vore ju superkul.
Åh, superkul. Jag tror att humlans syskon, någon där, har skällt och björn faktiskt också.
Alltså det är så spännande det där, för det blir ju som en till, man får liksom en till jakt på köpet, eller vad man ska säga.
Han hade vi gjort en videoblogg nu, där har ni sett att jag hade en sån här mask på mig nu som ser ut som en sån här dräglande emoji.
Och ett jättestort stånd.
Ja.
Men så det hoppas jag ska... Men det är väl samma där, då måste man väl också hålla på och prägla. Jag fick något tips, det var en som hörde av sig på Instagram, vi surrade lite om björnjakt i morse faktiskt.
Ja.
Och han sa sådär att man ska försöka få tag på en bit björnpäls och ha i frysen och ta fram ibland. Och sen göra lite spår med den och så här. Det är väl som med alla annan prägling, att man får försöka bejaka den lukten och det. Liksom.
Humlan har ju skällt en uppstoppad björn. Gills det?
Ja, det tycker jag.
100%.
Ja. 100%, ja. Ja, det var ju bra.
Ja, men så det har jag sett fram emot. En jävla massa valpar här i vår. Dels kommer jag då ha egna valpar, en kull. Och det är också spännande med forste, för tydligen så blir det ofta väldigt många valpar när man parar med en forste.
Jaha.
Det tycker jag är spännande. Så vi får se om det stämmer, att det blir väldigt många valpar. Och man får väl höra av sig, om man är sugen på en valp efter Bonnie, så kan man höra av sig. Jag tror att jag har en lång lista med folk, men det är ju, man vet ju aldrig, folk hoppar av. Det var en som hoppar av häromdagen, så...
Så... Det kan ju vara någon jävel som står i två kör och väljer den andra valpen.
Ja, just det.
Eller? Ja, men så kan man väl inte göra. Det är ju risig stil.
Ja. Om man bestämt sig, liksom, har man kört på ett spår, då får man hålla.
Aj, alltså, är det en, varför snackar jag om det här i en podd? Det vore bättre att bara hålla käften.
Ja.
Gud. Idiot.
Nej, men så är det. Det är kul för dem att lyssna på det här.
Hörrni, jag tror att det är tack för idag, slut för idag.
Ja, det är 13 minus i bilen här nu, så att nu börjar jag frysa.
Och i Gore-Tex-brallor också.
Ja.
Men du, eller hörni, har det så jättebra. Det var kul att snacka med er.
Jo, härligt.
Jag längtar till i maj när vi ska få jaga ihop.
Ja, nej, du får inte måste kolla upp och bygga.
Du måste kolla upp om det är lovligt bara på sjön.
Jag löser det.
Kalle fixar juridiken, Pang Anders fixar marken och jag tar med mig bäverhjälp.
Grymt.
Ja, det blir bra.
Hörrni, ni som lyssnar, tack för att ni lyssnar. Det är jättemysigt för oss att få göra den här podcasten. Skriv jättegärna recensioner i podcaster-appen. Dela vår podd. Tagga oss på Instagram. Vi kanske skickar en liten flaska bävergäll till den som taggar oss på Instagram och tipsar om podden.
Det tycker jag låter bra. Vi får ju också passa på att tacka alla, alltså, för att de har skrivit så fina grejer.
Ja.
Om podden och
ja, det är
att de tjatar innan också. Det är alltid härligt när det börjar komma in DM som när fan släpper ni podden. Men när vi är så här 2 dagar sen och sådär.
Ja, det är sjukt, sjukt härligt. Det känns så kul att göra det här. Ja, men grymt. Vi hörs sen. Maila toppenjakt@gmail.com. Är det någon som kollar den mailen förresten?
Mm. Jo, då.
Ja, men grymt. Maila toppenjakt@gmail.com och följ toppenjakt på Instagram. Jaga hårt och var snälla. Vi hörs kanske om en vecka om allt går som det ska. Puss och kram.
Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.